Radio Play.
Det här är ett specialavsnitt av Insiktspodden, inspelat live på Sound Stockholm.
Bara 17% av varumärken har en ljudidentitet medan 90% har en visuell identitet. Och hur ska man göra för att utveckla sin ljudidentitet? Vad ska man tänka på och vad ska man skippa? Om det ska vi prata med Andreas Dahlqvist från NordDB som är här i podden idag. Och vi som gör den här podden är Jasmin Winberg, redaktör på Resumé Insikt.
Och Julia Lundin, också redaktör på Resumé Insikt.
Välkommen hit, Andreas.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Bra, hur mår ni?
Vi mår bra, tack.
Vi mår bara fint. Ja. Poddat hela dagen här.
Ja, poddat hela dagen. Ja, kan inte du börja med att berätta hur ni jobbar med era kunder, som ni jobbar med McDonalds, Klarna till exempel?
Ja, men precis. Det är intressant det där, den där siffran som du nämnde innan. Det är en amerikansk undersökning. Och det är en jätteliten del egentligen som har jobbat med ljud så konsekvent som man gör med den visuella identiteten. Och jag tror skulle man göra den siffran, vi har inte hittat någon siffra för, sån siffra för Sverige, men jag gissar att den är avsevärt mycket lägre faktiskt. Och när vi jobbar med en stor varumärkesförändring så jobbar vi såklart med det visuella, men vi försöker också skapa en tydlig visuell värld, men vi försöker göra motsvarande liksom utforska en motsvarande ljudidentitet och skapa ett ljudbibliotek och en ljudvärld som blir representativ för ett varumärke. För att det finns väldigt få saker som skapar en emotionell koppling som ljud och musik. Kanske lukt möjligtvis, som är så pass omedelbart som musik och ljud är. Och det vi försöker göra är att skapa starka emotionella kopplingar för varumärken. Så att den delen blir jätteviktig och den, många gånger så glöms den bort. Så om man tar Klarna som ett exempel till exempel, så tror jag man spontant tänker på den visuella världen vi har byggt för det varumärket.
Precis.
Som är lite så här high fashion with a twist kanske. Det lånar väldigt mycket av liksom modevärlden. Det man kanske inte tänker på, det är att vi också har jobbat med en ganska konsekvent ljudidé. Vi har beskrivit det nästan som en feberdröm. Så att när man börjar lägga de här elementen tillsammans så händer någonting med hela känslan. Så det är ju inte bara att det är liksom en hög modegrad, utan liksom, vi skapar en annan typ av värld för Klarna som är lite mer twistad. Och där spelar ljudidentiteten en jätteviktig roll. Så att det var en stor del av att så här, bygga identiteten för dem. Mm.
Det hade inte den reklamen funkat utan ljudet där? För att den är ju, som du säger, väldigt specifik. Alltså, det visuella är ju väldigt uppseendeväckande, om jag använder det ordet.
Jo, men det funkar ju också såklart. Vi gör ju saker som inte har ljud. Men ljudet förstärker den känslan som vi vill skapa. Så att jag tror när man jobbar med det så konsekvent som vi har gjort, så utan att man tänker på det, så förflyttas den känslan med när man till exempel bara ser en stillbild.
Mm.
Samma sak gäller för Vattenfall, en annan stort varumärkesutvecklingsprojekt som vi har gjort, där vi har ritat om loggan och ritat ett typsnitt, och vi har gjort om hela den grafiska verktygslådan egentligen för dem. Men parallellt med det så gjorde vi också motsvarande sak för deras ljudidentitet.
Mm.
Och det som blir lite intressant, det är väldigt lätt att man tänker kanske på ljudidentitet, den första man kanske tänker på en ljudjingel.
Mm.
Och det är väl inte det vi pratar om i första hand. Det kan fortfarande vara någonting man använder sig av, men vi försöker hitta någonting som är bredare, att det snarare är liksom en portfölj av ljud. För att ju mer man jobbar med ljud, desto mer är risken också, om man har ganska hög frekvens på sin marknadsföring, att man ledsnar på det helt enkelt. Och det är ju inte alltid exakt samma typ av känsla man vill frammana kanske. Och man har massa olika behov. Det kan ju alltid från att man sitter och väntar i växeln till ett företag till att man gör reklamfilm. Och då måste man titta på ett massa olika användningsområden och kanske lite olika känslolägen. Så att där gjorde vi ett stort projekt tillsammans med Plan 8 och har skapat en hel ljudvärld och portfölj av ljud för Vattenfall. Mm.
Hur låter Vattenfall då? Jag har inte hört.
De låter kompetenta.
Kompetenta?
Det är helt rätt.
Det är deras, om man tittar på det emotionella utrymmet som de befinner sig i, så är det är ett kompetent bolag. Motsvarande kanske, ska man göra en jämförelse med med att en annan kategori kanske skulle vara Audi, som befinner sig i motsvarande liksom, känsloläge. Mm.
Men Vattenfall går ju lite i ett lågintressesegment som energi, skulle jag säga. Man kanske inte brinner för varumärken inom det segmentet, eller?
Det beror på. De befinner sig i ett väldigt, tycker jag, ett ganska högintressant segment just nu. För att om man pratar om klimatpåverkan och klimatfrågan, så är energibolagen, så har de en jättestor roll att spela där. Så jag skulle nog säga att beroende lite på hur man ser det, så är det nog en högintresseprodukt just nu.
Såklart. Men kommer fler kunder välja Vattenfall på grund av ljudet?
Ja.
Ja. Mm. Ja, det är klart du säger det.
När du pratar om så här ljudjinglar och sånt, liksom, då är det så här Hemglass eller McDonald's I'm loving it och sånt. Alltså, funkar inte det längre att ha enskilda sådana? Liksom?
Jo, det gör det. Och vi har jobbat med det jätteframgångsrikt för McDonald's till exempel. Och ju mer indirekt tittande man pratar just liksom rörlig film och sånt där, att man kanske gör någonting annat medan någonting står på i bakgrunden etc. Eller man kanske tittar på en device samtidigt som man har kanske tvn på i bakgrunden. Så är det såklart att den typen av branding blir också effektiv. Mm. Just för McDonald's är det återigen en typ av marknadsförare som har hög frekvens på sin reklam. Och jag tror att gör man det på fel sätt, så finns det en risk att det nästan känns lite inkräktande. Mm. För att det blir så otroligt repetitivt. Så det vi jobbar med dem, de här fem tonerna som man känner igen från McDonald's, finns ju liksom någon form av grundkomposition för det. Sen har ju vi liksom komponerat om den varenda gång beroende på vilken historia vi berättar. Mm. Vilket också har nästan blivit som någonting som blir kul att se vad som kommer härnäst. Mm. Och lite överraskningsmoment. Så att det funkar. Mm. Den andra spaningen som jag har, som jag tycker är lite intressant, är att så här, om man pratar, jag har spelat musik i massa år och vi pratade precis, jag och Anton som hade den här lilla föreläsningen precis, som också spelar musik. Och är man lite så här wannabe-musiker, så kanske jingelmakeri inte står högst upp på någon form av så här rankinglista. Men det intressanta är om man tittar på hur musikindustrin utvecklas, där liksom allting befinner sig i digitala kanaler just nu, så är det ju väldigt många som faktiskt jobbar med ljudjinglar. Om man tar så här DJ Mustard med Mustard on the Beat, eller DJ Khaled, eller Cardi B, eller alla hittar sina egna små så här sound mnemonics nästan, som de jobbar med för att så här branda sina egna alster. Så på ett sätt kan man säga att kanske cirkeln har slutit sig.
Jag letar sig in även i musiken.
Ja, men exakt.
Ja, vad kul. Du har ju berättat det här innan, att du förstod också kraften i ljud när du var i USA. Kan du inte berätta om det?
Ja, men just det. Ja, men ljud är ju något omedelbart och någonting väldigt liksom, som går tar sig förbi massa olika kanske hinder och spärrar, och som folk förhåller sig till på ett ganska enkelt och basalt sätt. Om man ska bara ta något exempel, så funkar det väldigt, väldigt väl där. Så jobbade jag med NFL, alltså National Football League, som en av de kunderna som jag jobbade med. Och vi hade ett koncept för dem som var Football is Family, vilket det är ju den sporten som kanske förenar USA som ingen annan sport. Och då var det någon i våra team som hittade en intressant faktapunkt, som var att 9 månader efter att ett lag vinner Super Bowl, alltså den staden som vinner Super Bowl, så föds det oproportionerligt mycket bebisar 9 månader senare. Och ni får göra matten själva. Men det intressanta var att NFL de är ganska, ganska konservativa, skulle jag beskriva dem så. När vi bestämde oss för att vi måste ändå prata om dem, att vi hittat den här faktapunkten, så blev reaktionen att alla typ skrattade till och tyckte att det där är superintressant. Det där måste vi göra någonting på. Så vi gick ut därifrån lite förvånade, och plötsligt så har vi precis fått okej på att göra en kampanj på det här. Och så blev det faktiskt. Så vi gjorde en kampanj på den insikten att det föds massa barn 9 månader efter att ett lag vinner Super Bowl, den staden vinner Super Bowl. Och då, som ska man säga, den centrala delen av den kampanjen, så tänkte vi att okej, hur dramatiserar vi det här? Och då känner man okej, det borde ju vara den personen som är bäst på baby making music. Och då vände vi oss till Seal, som tackade ja. Så gjorde vi om en av hans mest kända låtar och gjorde om det. Vi letade upp alla årskullar av Super Bowl babies som vi namngav dem med, från alla år, alla Super Bowl år och så fick de vara kören till den här låten, så gjorde vi om det. Det blev NFL:s mest framgångsrika kampanj någonsin.
Ja,
det slog igenom. Alltså det är fantastiskt att man får chans att göra en sån där grej på en marknad som USA, för det slog igenom på ett sätt. Det var verkligen överallt.
Mm. Men Seal, att han är den mest bebisskapar-kompatibla artisten, hur kom ni fram till det?
Det är inte jag förvånad över.
Nej, det inte. Men det gick ni på magkänslan.
Jag tror att det finns väl någon sån där liksom sanning, tror jag, kring just den typen av musik han gör, så att det fanns väl fler att välja på, men nu föll lotten på honom.
Mm. Hur länge sedan var det ni gjorde den här kampanjen?
Kanske 3-4 år sedan.
Ja. Mm. Okej. Okay. Det är inte ens som vi har skrivit om den faktiskt.
Nej,
jag har funderat nu om jag liksom, det är, men i USA helt enkelt. Ja,
ja, men precis.
Ja. Ja, smarta högtalare är det ju väldigt många som pratar om just nu. Hur känner du kring den trenden?
Väldigt, det är ju otroligt spännande och helt nytt territorium för både varumärkesägare och oss. Vi jobbade faktiskt med Google, med lanseringen av Google Home på den svenska marknaden. Så i Sverige är det ju relativt nytt. I USA tror jag att det är typ 35% av alla hem som har en smart högtalare, och de ligger ju före oss. Men det intressanta är att man plötsligt har en konversation med ett varumärke. Det kanske man inte riktigt haft på tidigare. Så man måste ju bestämma sig, okay, vem är det man pratar med? Så här, vilken röst är det för det första? Så här, finns det olika känslolägen? Det intressanta är också att om man börjar kolla på hur folk använder den, det första som folk gör med den är ju inte att göra något vettigt med den. Man ställer massa dumma frågor till den och testar den på massa olika konstiga sätt. Så man måste också bestämma sig hur man reagerar. Vad är det för beteende liksom i inte bara hur man låter, utan så här, hur reagerar man på massa konstiga frågor och kanske utmaningar och så här. När människor plötsligt interagerar med en robot, så händer någonting.
Har ni utvecklat någon för någon av era kunder?
Ja, vi är mitt uppe i ett par sådana projekt faktiskt. Ja, där man verkligen måste fundera på det första, alltså den basala grejen är liksom, hur låter det? Vem är det? Ja, jag får återkomma när vi har kommit lite längre.
Ja, får ni göra. Ja, och om du skulle då, det är många som lyssnar på den här podden som gärna vill ha lite tips kring hur man kan tänka när man gör en ljudidentitet. Jag förstår att det beror på vad det är för varumärke, men finns några generella sådana som du kan dela med dig av?
Ja, men jag tror att det som kanske gäller för identiteter i stort är att man bör bestämma sig i grunden för vem man är och vilken känsla som är kanske ens basläge. Och det är inte alla varumärken som har gjort det heller faktiskt. Men när man pratar ljud och musik så är det otroligt känslomässigt. Så att det måste man lägga som någon form av grund. Ja, men sen tror jag att inte tänka för snävt. Att börja jobba med det som en större värld. Men tänka på det som en ljudvärld. Lite på samma sätt som man kanske skapar liksom en visuell palett och en moodboard och liksom ett uttryck som har bredd för ett stort varumärke. Så gör man det för snävt och tänker man för snävt på det, så tror jag att det snarare kommer bli begränsande. Det måste ha tillräckligt mycket utrymme för att man kan jobba mer flexibelt. Sen skulle jag säga att underskatta inte använda musik och ljud för storytelling. Ibland glömmer man bort det när man jobbar med det vi gör. Kanske också för att lite grann som, jag tror att ljud överhuvudtaget som disciplin inte varit så inbyggt varken på kundsidan eller på byråsidan.
Det förändras lite, nu då?
Ja, inte lika självklart. Liksom. Det var rätt intressant. Det är liksom, jobbade i USA så var jag kreativ chef för McCann i New York och bland annat. Och en av de grejerna, vi började gräva i arkiven där, så såg vi att de hade jättetidigt på 60-talet så hade de en person som var musikalisk chef också. Ja, och det där tror jag så här, och de gjorde ju massa grejer under en period där det var liksom allt ifrån jättekända kampanjer för Coca-Cola så här, som var väldigt musikdrivna och extremt effektiva. Och det är den andra grejen är ju att, att musik, om man tittar, ni vet, känner säkert till vad Les Binet är, som har gjort extremt mycket forskning kring reklameffektivitet. Och de ser ju att det är så här, rätt använt så ökar effektiviteten i snitt på 30% om man använder musik och ljud på rätt sätt. Så jag tror så här att verkligen så att se på ljud som ett verktyg för att skapa kommunikationseffektivitet. Det är lite bortglömt faktiskt. Eller förbisett kanske.
Kanske anställa musikaliska chefer igen då.
Ja, ja precis. Precis. Kanske ni också får göra.
Ja, men exakt.
Ja. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Andreas. Ja,
tack så jättemycket.
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.